Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Andreas Georgsson som står här, och då gratulerar vi förstås till guldet, men gratulerar vi också till möjligheterna framöver.
Det är ju precis så. Guldet ristar vi in i trappan och den tar vi med oss i historien alltid framåt. Det är det viktigaste.
I helgen vann man med FF-klubbens 22 SM-guld. En som följt verksamheten från sidan är klubbens blivande sportchef Andreas Georgsson, som går bredvid Daniel Andersson för att lära sig jobbet. Trots meriter från både Arsenal och Brentford är 39-årig Georgsson lite av en dålis i fotbollssverige. Och när Malmö FF i somras förklarade att deras nuvarande sportchef Daniel Andersson skulle ta klivet upp som sportdirektör, så erbjöd man Andreas Georgsson jobbet som sportchef. Och i podden pratar vi om att den tränarutbildade Georgsson skulle kunna hoppa in om Jon Dahl Tomasson skulle försvinna, men att det inte är planen för tillfället.
Just nu är det för mig att lära mig vad detta jobbet innebär. Sen tror jag nu, jag är inte lastgammal, någon gång i min karriär kan jag säga att jag landar på en tränarbänk igen.
Och vi pratar även om när Georgsson tog klivet upp från att vara ungdomstränare till att bli en i staben kring A-laget i Malmö FF. Och att det var svårt att bli accepterad i ett redan etablerat omklädningsrum.
Det hade jag inte riktigt klart för mig. Så i början kände jag kanske lite att, men shit, jag ger och ger och ger och jag får inget tillbaks. Tills jag känner att okej, nu har jag visat att jag är här, inte för min skull, för att hjälpa laget.
Andreas Georgsson berättar även om tiden i Brentford och vad det var som gjorde att Arsenal fastnade för just honom.
Dels hade vi en otrolig utdelning den säsongen i Brentford, därför vi gjorde så jäkla mycket mål på fasta. Så det är klart att det kommer vem som helst säga att wow, det vill jag ha i mitt lag.
Podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om vikten av att vinna ytterligare SM-guld, hans bakgrund som nationalekonom, hur han var som spelare i Nike, om hur han tror han kommer tackla rampljuset, om Jon Dahl Tomassons framtid i Malmö, chansen att han lyckas ta hem Pontus Jansson till sommaren och hans syn på den stängda värld som han snart ska bli en del av, där klubbar och agenter lyckas hitta gråzoner till höger och vänster, samt om statusen på Malmös ungdomsakademi idag. Detta och mycket mer, men vi börjar naturligtvis med en faktaruta. Ålder?
39.
Bor?
I Lomma.
Familj?
Fru Stina, 2 barn, Alfred och Viktor, 11 och 10 år.
Utbildning?
Jag har en nationalekonomisk magister från Lunds universitet och sen har jag då upp till pro license på tränarutbildning.
Lön?
Ja, en bra lön.
Vad kör du?
En ID4 och en Golf har vi i familjen.
Vad läser du?
Just nu läser jag en i gulden bok om rummatiden och sen läser jag offside också, så jag pendlar lite mellan dem för stunden.
Vad tittar du på?
Y-scout mycket.
Vad lyssnar du på?
Just nu är jag inne i en liten fas av vie och lyssnar ganska mycket på det, men det kan skilja en hel del. Det är också Jason Isbell, det är Talisman on Earth, det kan blandas, och ibland är det Metallica och mer hårdrock.
Vad spelar du på?
Nej, inget speciellt.
Vilken är din främsta merit i fotbollens värld?
Där var ju, så bra förberedd var jag inte på den här faktarutan. Den största meriten skulle jag nu säga att jag har lyckats vara mig själv trots olika roller, olika organisationer och olika klubbar.
Vilken bakgrund har du som spelare?
Jag har spelat i Niken nästan hela mitt liv, förutom ett år. Upp till division 1 som högst, då var jag i Rosengård.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Det är ju absolut de här olika kvalificeringarna för Champions League med Malmö FF på ungdomssidan, när man såg det med A-laget och när man ser det från utsidan.
Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare?
Maradona.
Vilket favoritlag har du och i så fall varför?
Det är Nike och Malmö FF, och sen så får man band tycker jag med klubbar man har jobbat i, så nu både Brentford och Arsenal ligger såklart lite extra varmt om hjärtat.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Jag hade gärna sett en regel att inkast får bara ta en viss tid att sätta igång för att tvinga spelet att gå lite fort och bli mer underhållande. Så att man kan faktiskt inte ta 45 sekunder för att lyfta upp hela laget varje gång det blir ett inkastläge.
Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan?
Matte.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Det får man göra ibland när man har barn. Vita lögner för att vardagen ska funka.
När var du riktigt lycklig senast?
I morse när jag vaknade upp bredvid min fru.
Vad gör dig rädd?
När människor inte tar hand om varandra och målas upp mot varandra, så skrämmer mig.
Vilken var din tuffaste kris?
Min mamma gick bort för 12 år sedan nu, 13 år sedan. Det var brutalt tufft.
När vi träffas så är det ju tätt innan SM-guldet ska avgöras. Och ja, vi vet ju inte hur det slutar, men jag gissar att ditt långsiktiga arbete egentligen inte påverkas av om det blir SM-guld eller inte, eller?
Nej, precis så skulle jag säga. Det är det som jag tror ger framgång i alla branscher, inte minst i fotboll, att horisonterna strategiskt måste vara längre än ett år i taget. För det är då jag tror det är stor risk att göra stora misstag. Så precis
vad,
så.
Vad, om Malmö ordnar SM-guldet, vad betyder det ändå kortsiktigt?
Nej, det betyder ännu en inristning i vår trappa här. En fortsatt känsla av att riktningen är rätt. För det är trots allt en fotbollsklubb finns till för att vinna titlar. Så det kommer att skapa ett eko i historien och en inristning där som ingen kan någonsin ta ifrån oss. Och det är det vi tävlar för. Så det är ju superviktigt och spännande.
Exakt nu, vad är din roll? För som jag förstod det så var det efter årsskiftet. Mm. Du skulle tillträda som sportchef med ansvar för herrlaget. Mm. Är det korrekt titel?
Det är en mycket bra tolkning av vad vi har kommunicerat.
Och vad är din roll nu under hösten? För vi har ju sett dig smyga omkring här.
Ja, precis. Nu blev det ju, i och med att detta dök upp efter säsongen med Arsenal, så var min tydliga känsla att jag vill inte lämna mitt i en säsong. Men Malmö hade egentligen en tanke på att 1 januari är då de vill utöka organisationen med den här resursen. Och då hade vi diskussioner hur vi ville göra. Skulle vi vänta till nästa sommar och jag jobbar på i det jobbet jag hade? För det var egentligen vad jag var i huvudet just då. Eller vill vi använda tiden nu till något annat? Och då kom vi fram till att eftersom jag har varit tränare länge och jag har varit i MFF mycket, så kan jag ju klubben. Men, och jag kan fotbollen känner jag på många plan, men rollen sportchef är ju ny. Så det är en del processer det som faktiskt inte jag kan och inte har testat på. Och då var det mitt förslag att kan vi hitta ett sätt där jag får gå bredvid Danne som har gjort liksom en resa på 8 år här nu, och där jag kan få plocka upp och lite lugnare tempo och lära mig från honom och smygas in i rollen lite. Och det tyckte han och resten av klubben liksom lät väldigt bra. Så egentligen vad man ska kalla det, jag skojar ibland och säger att jag är praktikant liksom. Och så sakta men säkert stoppas in i fler och fler processer.
Men är inte det ett rätt klokt sätt att skolas in i ett nytt uppdrag?
Jag tycker det. Och det höll nog alla med om. Liksom, att, men, eftersom det är ändå en så beslutsfattande roll och där de korta besluten kan få rätt stora effekter liksom framåt, så är det ju en jäkla fördel att inte sitta 1 januari och ha ett transferfönster som stänger internationellt om en månad. Och så ska man börja lära sig i skarpt läge, utan nu har vi ju hela tiden chans att bolla och jag kan fråga, och det är inte så att det är skarpa lägen från dag 1 den 1 september. Det ger ju mig ett jäkla lugn. Och å andra sidan är dessutom Danne kvar här ovanför mig i organisationen, vilket gör att även i den 1 januari så kommer vi göra det tillsammans. Och jag kommer ha chans att hela tiden bolla med honom och i takt växa in i rollen med. Så att 1 september var mer för att det ska vara en tydlighet, eller 1 januari ska vara tydlighet med organisationen kanske, att nu ligger ansvaret på Andreas, innan ligger det på Daniel. Men det teamwork där vi båda kommer vara involverade utgår jag från längre fram också.
Vad har överraskat dig med Daniels jobb?
Det är också en fördel såklart att i 14 år var jag här runt omkring honom och var väldigt nära, och sen gjorde vi Pro License tillsammans. Så det är klart att det inte är så mycket överraskningar, för jag har ju varit i hans närhet och vi har bollat grejer innan också. Då har jag ju varit underställd också. Men där han har ibland gillat mina idéer och kommit med frågor hur jag tolkar en situation, så att det är nog inte så mycket som jag är överraskad av, utan det är mer kanske hur jag reagerar när jag hamnar i situationen som jag inte kunde förutspå. Det vet man ju inte om man har gjort det.
Har du gjort något annat i höst? Har du tillfört det? Det fanns ju spekulationer att du var inne och tittade på era fasta situationer eftersom du haft ansvar för det tidigare. Har du hjälpt Jondal Thomasson med de fasta?
Nej, det har jag inte. Jag har sagt att i höst för mig är det viktigt att låta dem köra sin process. Jag tror inte på att kliva rätt in i ett lags verksamhet, för där är det en helt annan värld. Där lever man vecka till vecka och de har byggt saker som ska hålla över ett helt år. Sen klart, när det har varit, och de har haft en fråga, hur gjorde du tidigare med den här eller den här detaljen, då har vi pratat om. Men det de har gjort med några jäkla fina varianter som har gett mål, det har inte kommit från mig. Det har varit den stabens arbetssätt som har satt det. Så det har varit ganska oförtjänt cred jag har fått när det just gällt ett avgörande mål. Utan det har mer varit på principnivå. Hur tänkte ni kring organisationen, defensiv hörna eller det här, ett inkast? Och då har vi bollat, absolut.
Så liten del har du haft i det?
Nej, jag skulle inte, det är klart kanske någonting, men allt det som jag har fått cred för ibland på Twitter har varit oförtjänt, ja. Skulle jag säga.
Hur reagerade du när Malmö hörde av sig med den här förfrågan?
Ja, men jag började känna att den här setpiece-specialisten, den kändes lite trång kostymen. Den är så detaljerad men fortfarande en sån oerhörd arbetsbelastning. Men det innebär att du sitter i samma detaljer väldigt, väldigt mycket. Och det började jag känna att det här är inte riktigt jag. Jag är en person som gillar helheten och strategierna för att vi ska växa över tid, och jag kände att det börjar komma rätt långt ifrån. Men i mitt huvud var det mer att nästa uppdrag måste nog vara ett huvudtränaruppdrag. Och jag trivdes, så det var ingen panik, men i mitt huvud började jag tänka att nu nästa gång jag byter, för nu hade jag bytt liksom ganska på kort tid, först bytt Malmö, eller akademi till A-lag i Malmö, sen Malmö till Brentford efter en säsong, Brentford till Arsenal. Så kände jag liksom att okej, låt göra detta uppdraget, men nästa byte sen så behöver jag nog vara där, för att annars känner jag att det är risk att jag kommer vilja byta igen. Så jag hade inte tänkt sportchef. Och jag tänker också att Danne är sportchef for life i Malmö. Han ska vara här. Han är så mycket Malmö man kan vara. Så den hade liksom inte kommit in i mitt huvud. Så det var en överraskning på så vis rollen.
Men hade du skickat signaler till Niklas Karlén att jag kan komma hem om ni har en roll till mig?
Nej. Det hade jag inte. Jag var i mitt huvud och på familjens huvud så var vi i London för att stanna länge, för vi trivdes väldigt bra.
Om man ser på det upplägg nu att Daniel blev sportdirektör med helhetsansvar, det låter för mig som att det finns en risk att man trampar på, ja, att det kör ihop sig.
Ja, det tror jag med. Alltså, som vi har en bakgrund där vi båda har jobbat i fotbollen, båda har varit tränare och nu båda då i sportsansvarroller. Så tror jag också det är en risk. Därför gäller det att vara jäkligt tydlig med vilka ansvarsområden som nu landar var. Och vi har försökt vara tydliga från början med att den traditionella sportchefrollen för vårt A-lag, den är min från och med januari.
Så när Anne Larsson-Hodgit ska säljas, vem sitter liksom med Marcus Rosenberg och en eventuell köpande klubb och tar liksom beslut och sen tar kanske vidare till styrelsen?
Nej, men det kommer vara jag. Det kommer vara mitt ansvar att boka de mötena, lägga en strategi för hur den både förhandling och allting ska bli så bra som möjligt och leda den med dem. Sen kommer jag göra det nära uppbackad av Danne och välja och bolla alla saker kring, för det är ju en jättestor situation för klubben. En av våra stora talanger och en av våra stora affärer som förväntas. Det hade varit, alltså det, att ha prestigen, att den måste ligga på mig själv och jag ska vara den riddaren som drar hem den till klubben, det är väldigt långt från min personlighet och väldigt långt från Dannes personlighet också. Så vi kommer ju sitta nära, det kan vara så att något möte är vi båda med på om vi tycker det gynnar oss eller det förbättrar processen. Men trots allt när vi ska titta efter hur fungerar den här processen från ett intresse dök upp tills det klubbades i vår styrelse, så ligger ansvaret på mig. Så det blir jag som får tänka ut hur skapar vi en stark förhandlingsposition, hur gör vi den bästa relationen med spelaren så inte den blir påverkad under resans gång. Och sen är det upp till mig att bolla med Danne om några grejer, bolla med Niklas och bolla med styrelsen som har varit i många fler sådana situationer än mig. Så det är teamwork. Alltså, det kan ju låta klyschigt, men när det gäller sådana grejer och få med alla nyanser och hur vi ska vara så smarta som möjligt som klubb i en sån avgörande situation, så ta hjälp av alla, men inte skygga för att det är mitt ansvar i slutändan. När vi ska göra ett bokslut och säga hur skötte vi detta, så får du vara med vid gott och säga hur skötte jag det.
Om vi backar lite, så är du sa att du spelade nästan hela karriären i Nike. Vad hade du för position och, som fotbollsspelare?
Jag var inom mitt fält där den största tiden eller största delen av karriären, och sen som många andra när man blev lite äldre, jag var aldrig riktigt snabb och ju långsammare jag blev så blev det mittback istället, så jag fick liksom kompensera långsamma ben med snabb tanke, och sen var jag lagkapten och hade väl en del tillgångar och leda andra också.
Vad saknar du för att ta klivet vidare än att en säsong i Division 1 med FC Rosengård?
Det var säkert många grejer. Snabbheten var väl en. Jag var väldigt sent utvecklad, så att den här, jag var aldrig ett sånt liksom underbarn som man märker tidigt. Så när jag började bli bra, då var jag redan en bit in i 20-årsåldern. Liksom. Och sen var det också så att jag hade ingen förståelse för vad som krävs för att bli professionell spelare. Så jag levde på ett sätt som inte maximerade någon chans att nå dit jag skulle. Och det kom jag på ganska sent sen.
Och sen var Hur var det uppvaknandet när du förstod att det här kommer inte bli något jag kan leva på?
Men inte så farligt. Egentligen ingen större bitterhet. Bara ett konstaterande att jag har en otrolig passion för fotboll. Och på ett sätt ibland kanske, för jag kunde också bli ganska nervös när det var match och ibland har svårt att nå min fulla liksom, prestation. Så att ibland kanske till och med för att vara tränare var lite en avslappning. Att då är jag i en annan position där jag har ännu mer att komma med, tycker jag.
Hur tidigt gled du över till att ta ledarroll, tränarroll?
Det var nu 27 eller 28 år där, så började jag träna i Nickes juniorlag. Och sen så erbjöds jag ganska nära på att börja på vår skola här inne. Så där någonstans, och så spelade jag på lite parallellt med jobbet här i början. Men jag slutade spela när jag var 29 och då började helhjärtat att försöka bli tränare eller ledare istället.
Samtidigt som du då pluggar och läser nationalekonomi, hade du en magisterexamen alltså i nationalekonomi?
Ja, och då var jag skrev min magisteruppsats det första året jag började här. Så då gjorde jag den färdigt samtidigt som jag jobbade på skolan. Men sen har jag inte parallellt sen, utan den gjorde jag under tiden jag spelade fortfarande.
Hur var det skiftet att på något sätt, jag menar, jag gissar att du någon gång läste nationalekonomi för att kanske tänka och jobba det yrkesmässigt och sen ändå glida över i fotbollsvärlden. Akademin och fotbollen möts inte alltid. Hur?
Nej, det gör de inte. Det är olika världar. Och det var väldigt tydligt för mig. Jag gjorde det och sen gjorde jag en praktik på generalkonsulatet New York en termin. Vilket var skitbra, för att då, jag trodde att jag skulle bli diplomat i någon form. Och sen så upplevde jag att den världen passar inte mig riktigt.
Varför inte?
En del är bara en magkänsla, tror jag, men kanske en känsla av att hur mycket kan jag faktiskt påverka i den här positionen, hur mycket kan jag få göra det på mina villkor, hur mycket kan jag vara mig själv och min person på de styrkor och svagheter jag har. Och det kände jag att vid den tidpunkten i livet så upplevde jag att det kommer jag inte kunna vara och samtidigt bli framgångsrik i den miljön och må bra och tycka det är kul. Så det var för mig, det var en rolig termin. Men det var också så att okej, detta är inte vägen. Och sen kunde jag med den utbildningen gått andra vägar. Jag hade inte behövt bli diplomat, men jag hade ändå den riktningen. Och sen så har fotbollen sedan tidigare varit en passion, men kanske lite otydligt att det kan bli mitt yrke. Så det var egentligen inte förrän jag fick en fråga härifrån som det gick upp för mig att jag kan ju jobba bara med detta. Och sen har jag inte lämnat det spåret.
När du jobbar på skola här och jobbar med unga spelare, finns redan då tanken att någon gång kan jag liksom bli tränare av seniorer eller då?
Ja. Ja, det fanns tidigt.
Hur är en sån karriärutstakning? Hur ritar du upp den för dig själv i huvudet?
Jag tror det finns två olika sätt att attackera det. Antingen så tänker du att du ska ta en massa taktiska beslut för att så snabbt som möjligt landa det där drömjobbet som du har. Eller så, det hade jag nu i början också, att hur når jag dit? Men någonstans under resans gång så blev jag nu influerad av många människor runt omkring mig kring vad en stark process är och vad jag behöver jobba med i mitt mindset för att varje dag bli bättre. Så att egentligen hyfsat snabbt tror jag att jag kommer underfund med att för mig handlar det nog bara om att försöka varje dag bli ett steg bättre som tränare, som kollega, som ledare för spelare. Och så får vi se vad det leder till. Så får vi se vad belöningarna är. Och det snabbt rimmar då med hur jag vill prata med spelarna. För att det är också, de har egentligen samma. De skulle kunna fokusera bara på den här belöningen, den här drömmen eller det fina kontraktet varje dag. Men jag vet hur många snedsteg man tar om det är det jag tänker på varje morgon. Precis som för mig då, som för spelarna, att varje dag försöker tänka hur blir du ett steg bättre spelare. För blir du tillräckligt bra spelare så kommer belöningarna. Och det är viktigt att liksom hålla riktningen där. Antingen fokusera på allt det här som jag ska få i belöning när det går bra, eller så fokusera på hur jag ska bli bra. För mig blev det ändå någonstans där hyfsat tidigt kom jag underfund med det. Och sen har jag försökt att varje dag behålla det. För det är lätt att börja glida iväg på andra hållet. Men att gå tillbaka till mig själv. Okej, den här dagen utvärderar den möten med personer och olika saker jag har gjort. Är det något jag kan skruva på som jag kan påverka, så är det det jag vill gå hem och tänka på.
Vem har du haft som förebilder?
Ja, det är nog många under resans gång. Det har varit mycket MFF-folk såklart, eftersom det är de man är med hela tiden och de man kan se saker. Så man kan väl säga att den del kan man läsa sig till, det här med kring growth mindset och hur man får en organisation att bli bra. Där finns det förebilder rent som man bara kan inhämta rent av att läsa egentligen. Men sen har vi haft många personer här inne med, tycker jag, Niklas i spetsen, Daniel i spetsen.
Som alltså, Niklas Karlén och vdn.
Precis, som jag tycker pekar ut riktningen för vad vi ska vara som organisation och vad MFF ska vara för någonting. Och i vardagen har jag då haft Jocke Nilsson och Per Ågren och Mats Engqvist och Robin Asterhed som har format mycket av min fotbollssyn och hur man på en stark värderingsgrund bygger sen en miljö där spelare och människor får nå sin fulla potential. Och där har de personerna varit mer inne och liksom pillat i, där jag var tvungen att bli klar över, inte minst på akademisidan, liksom, okej, om en 14-åring ska få nå sin fulla potential, hur behöver vi påverka deras sätt att tänka kring sin tillvaro, hur ska vi träna dem, hur ska vi matcha dem, vilken typ av spelare ska vi rekrytera, för fotbollen är så jäkla, det är lätt att bli kortsiktig och väldigt resultatdriven i din vardag, men då vet vi att framförallt talangutveckling, blir du det så kommer du välja fel spelare, träna på fel sätt och ha en felaktig spelstil i matcherna som inte maximerar den långsiktiga utvecklingen. Och de människorna med Jocke i spetsen har varit liksom för mig de jag har lärt mig mest av. Och sen de sista två åren, eller sista fyra åren, har lärt mig väldigt mycket om A-lagsvärlden, MFFs A-trupp, de tränare som har varit där, Mange, Uwe. Och sen då Thomas Frank och Rasmus Ankersson i Brentford och Mikael och hans team i Arsenal har ju lärt mig väldigt mycket om A-lagsvärlden från allsvenskan till världsklass liksom.
Om man tänker ungdomsverksamhet så är det ju på något sätt, det är ju tufft att slå sig fram i Malmö FF med många talanger och det är på något sätt en gallring. Hur får man ihop det med ändå en humanistiska värderingar som jag upplever att du står för, att det känns som att det kan krocka?
Det gör det ju verkligen, och det är ju en, på så vis är det ju en riskverksamhet vi jobbar med egentligen, därför att hela situationen att du ska skapa ett lag som ska vara bäst i världen innebär också att på vägen måste vi ta en massa beslut som tar folk, tar bort människor som vi inte tror kommer bidra till att vi ska bli bäst i världen. Så i det ligger liksom, hela situationen har ju en risk att bli lite tuff och hård och otrygg egentligen. Och vi vet ju då, ska vi bli bäst i världen på talangutveckling så är en trygg miljö en av de viktigaste punkterna. För vi vill kunna utmana spelarna, göra svåra saker, acceptera misstag, titta på sig själv och inte skylla ifrån sig när det går dåligt eller går emot. Men den här riskvärlden som vi lever i, den knuffar egentligen människor rakt i motsatt riktning. För att om någonting går fel och det är mycket på spel, då är det väldigt skönt att skylla ifrån sig. Så därför är det ju att hela tiden liksom lyckas bygga ett system som i så hög utsträckning som möjligt är tryggt i den här otrygga kontexten som elitfotboll egentligen är. Och det är ju att jobba med sig själv. Och i vissa perioder när det gäller att ta svåra samtal och svåra beslut så är det inga roliga dagar på jobbet. Men Mats Enkvist sa det väldigt bra, en av mina första chefer här, att den dagen, Andreas, du slutar tycka det är jobbigt, då ska du inte jobba här. För då är du på fel plats. Då vill vi inte att vi ska jobba med de här barnen och ungdomar. För vi har ett jäkla ansvar till att de ska klart kunna hantera och leva i den här världen. Och vara med på att ett tufft beslut kan komma under resans gång. Och där försöker man förbereda familjerna för tidigt. Men sen göra processen så mänsklig som möjligt. Och vi är inte i mål. Den kan bli bättre hela tiden, tycker jag. Men vi får inte glömma att slutmålet är att vi ska bli så jäkla bra vi kan. Och tävla på så hög nivå som möjligt. Och då kan vi inte tro att vi kan helt ta bort den här otrygga situationen, för den är en del av systemet.
Du kliver ju uppåt och når som sagt A-laget på slutet efter många år i Malmö. Hur var det att kliva upp där? Det hette från början att du skulle vara en brygga just mellan akademin och A-laget. Det kändes kanske inte som det blev så, eller?
Nej, det blev det ju inte. Det var tydligt till början och det var min roll. Och det var ganska tufft, måste jag säga. För mig... Jag hade varit länge då betrygg i min roll på ungdom. Det har också varit en utmaning genom varven, för vi har gjort ganska mycket förändringsarbete som då är liksom, ibland är det friktion och ibland är det tufft liksom. Men då var jag ju trygg efter 12 år med det. Och sen stå i ett omklädningsrum, ett väldigt erfaret omklädningsrum med egentligen ingen status. Därför jag var akademitränare och jag har ingen spelarbakgrund. I början blev man lite testad, både av sig själv men också av
omgivningen. Hur testar de dig?
Nej, men det... Och detta ligger i alla miljöer jag har varit i på A-lag, att som fotbollsspelare är det väldigt många som vill ha din tid och det är väldigt många som vill in och vara med i din resa. Och som fotbollsspelare blir man väldigt snabbt, eller blir de väldigt snabbt, för jag har inte varit på den nivån. Men att du vill också veta att om de här människorna runt omkring sig, varför är de här? Är de här för sin egen skull eller är de här för laget? Vet de vad de pratar om eller vet de inte vad de pratar om? Det vill fotbollsspelare veta så fort det bara går. Och det var jag inte riktigt beredd på, att det här testet kommer komma i lite olika situationer. När jag sätter igång mina första övningar, när jag har mina första instruktioner, när jag tar mina första möten med spelarna, så kanske på ungdomen man var mer van vid att vi växeldrar. Pratar med en förälder eller en spelare så vill vi båda hjälpas åt att få situationen bra. Medan i mötet med en elitspelare så handlar det lite mer om att i början är det jag som ger väldigt mycket. Och när jag har vunnit relationen med spelaren, då börjar vi dra tillsammans. Och det hade jag inte riktigt klart för mig. Så i början kände jag kanske lite att, men shit, jag ger och ger och ger och jag får inget tillbaks. Tills jag känner att okej, nu har jag visat att jag är här inte för min skull, för att hjälpa laget och processen tillsammans med spelarna. Jag bryr mig om dem i första hand och inte mitt eget ego. Och jag vet vad jag pratar om. Och helt plötsligt då är du inne i värmen. Och då kan du få en effekt på det du ska göra. Men det var lite skakigt första månaderna.
Går man in då och försöker etablera kontakt med kanske någon som är lite mer tongivande i omklädningsrummet för att få med sig den? Eller hur går man tillväga?
Om man är taktisk kanske man skulle gjort det. För mig
du
som
är
person.
Inte taktisk?
Nej, jag är inte en taktiker på det viset med relationer. Skulle jag inte säga att jag har fortsatt nu vara mig själv. Så det tog ändå rätt så lång tid för mig att bli avslappnad i liksom relation med spelarna. Att kunna slå på fotbollsrollen. Men att också ibland vara omkring dem och bara vara människan. För att de orkar inte heller dygnet runt. Man umgår så jäkla mycket med spelare. Att de helt enkelt ska vara på hälsven och svara rätt på frågor. Det går inte. Så det kan jag inte säga. Jag upplevde då hade jag både Jens Fjällström och Olof Persson i staben och Johnny. Och jag upplevde att de hjälpte mig ganska mycket. Så när de märkte kanske detta utan att säga något så tror jag de krattade lite för mig. Och hjälpte mig lite. Och plötsligt så är man i det. Och sen blir det vardag. Och så slappnar man själv av. Men det var nog inte från egentligen upplever jag när jag kom till Brentford som jag verkligen blev avslappnad i att okej, var mig själv helt och hållet. Bidra med så mycket som möjligt men visa att det inte är på mina villkor, det är på deras. Och det var först då jag började bygga riktigt starka spelarrelationer, upplever.
Years of waiting. Brentford Football Club are back in the top flight. Brentford are promoted to the Premier League.
Massive breaking news this afternoon is Brentford have been promoted to the Premier League. They've won the Championship playoff final, beating Swansea by 2-0. It's their first time that they will be in the Premier League. Finally, they have done it. Congratulations indeed to Brentford.
Det är ju ändå lite ovanligt med svenska tränare som tar ut, går utomlands, och även om man då inte är huvudtränare. Hur upplevde du själv när du plötsligt blev plockad till Brentford, som ju var i Championship då, men en förening som, eller en klubb som jobbar liksom, ja, lite i framkant får man ändå säga.
Ja, det tycker jag, på många områden är de väldigt mycket i framkant skulle jag säga, och det, så det var ju jäkligt smickrande. Sen är det ju nästan en dansk klubb. Det ska man inte säga, men på många sätt, eftersom Rasmus är dansk, huvudtränare är dansk, det var ju de
Rasmus två... är sportchefen för de som inte vet.
Precis, de var ju de som egentligen rekryterade mig och var med i intervjuerna med mig, och där det hade nog varit en mindre sannolikhet att en rent engelsk klubb med engelsk sportchef och engelsk huvudtränare hade valt mig vid den tidpunkten. Så att det är nog att det var lite timing-grej också, att det var en skandinavisk prägel och de letade kanske och värdesatte en skandinavisk profil lite högre. För att det är nu det som är den största utmaningen för svenska tränare som vill ut, att vår status som fotbollsland är väldigt låg. Så i andra länder tänker man, varför ska vi hämta någon från Sverige med allt vad det innebär med att flytta familj? Och, ja, men det är alltid logistiskt och kanske också ekonomiskt större pussel att lägga när man tycker att man har den kompetensen i sitt eget land. Så att det var nog att mera kanske, såklart att jag är duktig på det jag gör. Och mixen med personlighet och riktning vad jag ville passar väldigt bra. Men jag tror också att tajmingen med att det var danskar som satt i den där intervjun var anförde.
Vad hade du kring fasta situationer som gjorde att de var intresserade av dig?
Ja, men inte så där skitmycket. Jag hade gjort det här med, för, som du var inne på innan, när Uwe sen kom så förändrades min roll här. Och det var mer en klassisk assisterande tränare som drev träning och förberedde matcher. Och då var ju de offensiva fasta i mitt förberedelsearbete. Men jag drev ju inte det på träningen så mycket, utan det var främst Uwe. Så jag hade ganska lite erfarenhet när jag kom dit. Men jag hade ju gjort min läxa, tittat hur de hade gjort det. När jag började göra det här så mötte vi dem i en träningsmatch. Och då visste jag att de hade en fransk setpiece coach. Så jag bokade möte med han, för att jag tänker, ska jag hålla på med det så vill jag lära mig av den bästa. Och han är nog den bästa. Så då satt vi rätt länge och diskuterade. Och då tror jag att han bara upptäckte att det här är idéer som kommer funka i den rollen. Så det var egentligen han som rekommenderade mig sen till Rasmus och Thomas
när han själv skulle flyttat, gå till City. Ja, Manchester City flyttade han och då öppnade till det.
Exakt.
Mikael, you're back and you're back as the head coach. How special is this moment for you?
I'm extremely happy and excited and proud to come back home. It's absolutely an honor for me to be given the opportunity to come back.
When Arsenal knocks in any door, it's difficult to say no. When it knocks in my door and it touches my heart, I feel back home. I'm extremely happy and proud to have given the opportunity to be the manager of this football club.
Hur kommer det sig att du skiftar så snabbt till Arsenal? Det känns som du knappt hann landa i Brentford innan du var vidare i Premier League.
Nej, alltså emotionellt kändes det nästan så. Precis när jag hade blivit varm i kläderna och byggt relationer med stab och spelare och kände mig trygg i rollen så stack jag. Och det var ju ett tufft beslut. För på många sätt tyckte jag Brentford var en jäkla bra klubb att vara i.
Vad var det som avgjorde att du ändå tar det jobbiga beslutet att gå? Bättre betalt? Bättre förutsättningar?
Nej, jag skulle inte säga alls det, utan det var nog att i mitt huvud, nu pratar vi Brentford, en dansk klubb och en liten klubb ändå i kontexten, men så kommer liksom världens åttonde största fotbollsklubb om man tittar på liksom omsättning, och jag tänker, mig ut med min bakgrund, kommer den chansen någonsin komma igen? Och så tänker jag, vad kommer jag lära mig? Nu har jag lärt mig sjukt mycket på ett år i Brentford. Det hade varit härligt och skönt på ett sätt att vara kvar i det, för jag börjar bli bekväm i det. Men den här, återigen, det kommer tillbaka till egentligen, hur blir jag bättre varje dag? Om jag kommer hit, och så tänkte jag också när jag pratade lite med Mikael i början och fick liksom insyn i hans sätt att se på fotboll, så tänkte jag, här är liksom en lucka i min kompetens. Det han kan taktiskt om fotboll och den metodiken för att bygga ett fotbollslag, om jag får jobba med det så kommer jag lära mig saker som ingen utbildning i världen kan ge mig. För jag kommer se det varje dag, vara inne i alla diskussioner. För han var väldigt tydlig med att du får ett specialområde, men du är en tränare som är del av hela processen. Och din åsikt är värd någonting. i alla de situationer vi kan hamna i. Men det är ditt specialområde, fasta situationer och inkast. Och när vi då hade pratat rätt djupt om det rätt länge, så kände jag slut att detta är för, det är en för stor möjlighet för mig i min utveckling för att missa. Och få vara på absolut högsta nivå i Premier League då. Det var det jag kände, att jag kommer nog ångra om jag inte tar den.
Varför fastnade Arsenal för dig?
Det tror jag igen. Eller det är nog två saker. Dels hade vi en otrolig utdelning den säsongen i Brentford. Därför vi gjorde så jäkla mycket mål på fasta. Så det är klart att det kommer vem som helst säga att wow, det vill jag ha i mitt lag. Och så tror man kanske att de målen kan vi flytta över här. Och sen så visar det sig att det var vi väldigt långt ifrån. För kontext är kontext och olika saker påverkar utfallet. Men så jag tror dels var det. Men sen var det också att målvaktstränaren som var i Brentford när jag kom dit, Iñaki, blev rekryterad till Arsenal före mig. Så han jobbade ju först en period med mig. Och när han sen kom dit och de började leta efter en setpiece coach, så var det ju han som sa att jag har jobbat med Andreas. Han gillar mig som person och han gillar processen jag gjorde kring fasta. Och så rekommenderar han mig. Så det var väl egentligen den absolut största faktorn.
Hur var det att vara i stormens öga och jobba nära Mikel Arteta när det ju inte gick så bra? Jag menar, du vet ju de krafter som är när det är världens åttonde största klubb.
Förberedelsen härifrån var grym. För att det kan blåsa, det är ju inte en världsscen vi är på i Malmö. Men det är väldigt mycket intresse. Varje liten detalj betyder något. Och två förluster är kris. Två förluster i följd är kris. Så förberedelsen var jäkligt bra. Jag har tvingats mig genom åren att bli hårdhudad. Dels utifrån att obefogad kritik, alltså oinitierad kritik, biter inte så hårt. För jag vet att det är så lite som en omgivning vet vad vi gör. Så därför har jag, den tycker jag är ganska lätt att inte ta så hårt. Utan den tyngsta kritiken har faktiskt kommit från mig själv. När jag känner att min process inte har varit så bra som den skulle vara, det är då jag ligger sömnlös. Och det är mycket jobbigare än att klubben är stor och det är många som bryr sig. För det var ju den största skillnaden, att ja, men det är mentions i hundratal istället för tiotal om någonting kommer ut på ens sociala medier. Eller rubrikerna är liksom krigsrubriker i stort sett varje vecka där, och det har jag aldrig upplevt med Malmö. Så det var bara att det var lite mer i spin. Men det är för mig, jag har aldrig haft problem att hålla fokus på det jag ska göra och känna en glädje i de relationer jag har med spelare och tränare, både i bra och dåliga perioder. Och Mikael var extremt stark när det gick tungt i att göra samma sak. Fortsätt stötta staben, stötta truppen, så de känner att vi har kontroll på läget och vi svävar inte iväg emotionellt. Så det, nej, det påverkar mig inte så jättehårt.
Vad tror du om Arsenal framåt?
Jag tycker de har visat som klubb att de är beredda att stå bakom Mikael, även om det lite går upp och ner just nu. Man bygger om truppen och man spelar ett spel som är ganska riskfyllt i perioder, vilket gör att det kan svänga lite i prestationer. De bygger också en ung trupp nu, vilket såklart i Premier League, där jag upplever den största skillnaden med mina tidigare erfarenheter, att om du går lite fel i en match så kvittar det nästan vem du möter, så blir du straffad. Och de straffen får de ju då och då nu, därför de är inte riktigt färdiga i sin process i att bygga en trupp som ska konkurrera för de översta positionerna. Så förutsättningen tycker jag klubben har visat att de är beredda att låta detta ta tid. Och tittar man då på truppen och de absolut mest spännande spelare, så är de i 20-årsåldern. Bukayo Saka, Emile Smith-Rowe. Liksom, det är klart, står man kvar och jobbar med kontinuitet med den typen, Aaron Ramsdale, Ben White, alltså Gabriel Magalhaes, de har ju sina bästa år framför sig. Så pallar man hålla riktningen och stå upp med denna staben, så tror jag det kan bli riktigt bra 1-2 år från nu. Men det är frågan om man orkar.
Brentford, är du, hur överraskad var du att de tog sig upp i Premier League och sen också gjort det rätt okej för att vara nykomling?
Inte alls. Den klubben är, den är så jäkla effektiv driven och så tydlig med vad som ska göra dem, så att de kan slå marknaden. Så, och de, snackar vi kontinuitet, så väger de ju aldrig från riktningen. Och för mig är det den största styrkan en fotbollsklubb kan ha, att inte ryckas med i allt det här liksom noisen och snurret som blir när det går lite emot, och börja kasta om långsiktiga strategier, och de står för allt det andra. Riktningen är tydlig, varje position i trupp och stab väljs för att följa den riktningen. Ägare, två sportchefer helt med på linjen. Gör du det och du dessutom är skicklig, vilket de har visat på spelarmarknaden inte minst, så kommer resultaten. Och det är samma de gör nu i Premier League, och det gäller, det är giltigt där också.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jon Dahl Tomasson, it's often said that it's very hard to win a gold medal, but to defend a gold medal is even harder. Would you agree on that?
Yeah, it's tough. Just to win gold is tough, but those boys here, they want to win things, they want to do it together, and then doing it one more time after last year and also qualifying for Europe, playing Champions League, those boys are great. They want to do it together, they want to do it for the fans, for the club. So we're extremely happy. You can hear that, I think, yeah?
Yeah.
If we didn't have Europe, yeah, we would have won this league for 2 months ago.
När denna podden är ute måndag så ska ni åka sedermera till Turin och möta Juventus, en match som väl bara betyder någonting prestigemässigt. Man kan kanske hämta in lite mer poäng. Varje poäng är ju nästan 10 miljoner kronor, så att det skulle kunna betyda någonting. Sen börjar ju på något sätt ditt jobb inför nästa säsong, även om du formellt först i januari, så gissar jag att du går igång. Första frågan, Jon Dahl Tomasson, hur blir det med honom? Blir han kvar?
Det hoppas jag. Det hoppas jag verkligen. Han har ju gjort rätt så otroliga resultat så här långt, får man ju säga. Att vinna SM-guld i fjol, ta oss till Champions League samtidigt som vi då är i en fin position att ta SM-guld igen. Så det är väldigt svårt att säga att den liksom resultatmässiga processen inte duger. Och i slutändan är vi det vi mäts på som klubb av vår storlek. Och sen såklart, som på alla, när Veljko Bemancevic gör så som han gör i den åldern han är, så kommer det utländskt intresse. Så är det ju för våra spelare, så är det för vår stab också. Jag försvann.
Har ni fått några förfrågningar kring Jon Dahl Tomasson?
Inte vad jag vet. De går ju inte till mig än så länge, de går till Danne. Så den frågan får nu ställas till honom. Men så kan det ju såklart alltid vara. Det har vi sett tidigare med Rodde Nilsson fick lämna när det gick väldigt bra. Det kan ju hända såklart.
Om man ser till att du själv är tränare och kan bli tränare, och du sa tidigare i intervjun att ja, nästa uppdrag får bli huvudtränare, nu blir du ju förvisso sportchef, men finns ett sug att bli tränare och ta över Malmö om Jon Dahl skulle lämna exempelvis?
Nej, just nu kan jag inte påstå det. Just nu är det för mig att lära mig vad detta jobbet innebär. Sen tror jag nog, jag är inte lastgammal, någon gång i min karriär kan jag säga att jag landar på en tränarbänk igen, eftersom jag har inte riktigt fått göra den där huvudtränarupplevelsen än, mer än på ungdomsnivå. Men där är jag verkligen inte mina tankar just nu, utan nu är det att lära mig det här.
Om du ser på truppen, vad blir viktigt att hitta? Det kan ju försvinna spelare, Bimancevic nämner du, Anne Larsson har ju själv aviserat när jag intervjuar honom att det kommer hända något i januari, och Antonio Scholak, vi vet ju inte riktigt. Vad ser du är viktigast för er när det gäller truppfrågor inför 2022?
Jag tycker vi står på en himla fin plattform när det gäller truppbyggnad och kontraktssituation med våra spelare. Så därför är det egentligen mycket att säkra upp att de som är här mår bra och trivs med livet som MFF-spelare. De är med på den riktningen vi vill göra för att satsa. Så just nu måste jag säga att det är en det är en lugn situation där det är väl egentligen så att vi måste ha förberedelse på alla de här olika positionerna för spelare som kan lämna. Men vi behöver heller inte sätta någonting i rullning förrän det faktiskt blir lite action i de processerna. Och där är vi inte i slutet på november, början på december riktigt, utan nu är det marknaden börjar känna på varandra och klubbar börjar känna på vilka spelare de är sugna på. Och för oss handlar det mer om att vara beredda och veta om den pusselbiten flyttas dit, vad vill vi göra?
Om du ser, tittar neråt, vad som kommer, ser det ljust ut för Malmö sett till den talangutveckling ni har?
Otroligt ljust skulle jag säga. Och det är av många skäl. Dels för att vi har, det har jag känt redan från början på akademin, att vi har en unik position som är lite förtjänt och lite tur att just nu har vi blivit så starka att attraktionskraften för att ta hit talanger till vår akademi är väldigt, väldigt stor. Så om vi bara blir duktiga på att veta vad är det vi tror är giltigt om man ska gå hela vägen som fotbollsspelare, så är det stor chans att vi kan locka de spelarna att komma hit och göra den resan hos oss. Det innebär att om vi har så bra spelare så ibland brukar jag säga att det räcker. Vi kommer hit och kastar ut en boll på träning och spelar 5-5 alltid och bara öser på i tempo, så kommer vi få fram jättefina spelare. Och lite där är grundplåten som vi har lyxen att stå på. Det är inte så att vi känner än så länge en jättehets att någon annan kommer och rycker våra spelare. Det växer ett litet hot från Danmark. Att danska klubbar börjar kanske in och trippa här omkring mer på matcher. Det måste vi vara beredda på. Men där har vi haft det lyxigt och då är det egentligen så att vi har bara hela tiden försökt bygga en så stark talangutvecklingsmiljö som möjligt. Så att det ska bli vår konkurrenskraft och det ska skydda oss från att andra kommer att ta våra spelare. För de känner att det finns ingen bättre plats på jorden att vara om jag ska uppnå min fulla potential än i Malmö FF. Och det är det vi har fortsatt att bygga på. Och där står vi nu också med de som kommer underifrån. De kommer ut många bra spelare varje årgång. För oss är den stora grejen att, men det är inte säkert att de är redo när de lämnar U19. De har inte spelat en enda seniormatch och så ska de vara ett lag som spelar i Champions League i det här året. Det gör vi inte varje år förstås. Men det gapet är stort och det har varit en av grejerna jag har pratat lite om när frågan kommer. Hur kan vi göra för att bli ännu bättre på att med sån talangbank och ett sånt konstant flöde av skickliga spelare också göra fler förberedda för sista steget? Och det kommer ju bli då att om vi får fler och fler blir redo för sista steget, det är inte så att det blir fler platser i vår startelva. Men det kan vara fler som vi kan slussa till ännu en högre plats i karriären när de är färdiga hos Malmö FF. Och det gynnar oss, tror jag, både som talangutvecklare men också ekonomiskt. För att då kan vi också ibland kanske sälja en spelare som faktiskt inte ens har varit i vårt A-lag. Men de har varit i en sån himla bra utvecklingsväg att deras värde och deras skicklighet har blivit så högt så det är värt någonting.
Är det i det perspektivet vi ska se nyheten som kom i förra veckan om BK Olympic, ett samarbete er emellan som vi har gått upp i division 1?
Det är ju ett sätt och en klubb för oss att skapa en miljö där vi har lite chans att vara med och påverka liksom idén kring hur fotbollen ska tränas, spelas och rekryteras. Där vi har närhet så att vi kan ha lätt att vara till och med och titta på träningar och matcher och ha en relation med spelarna. Så det passar då vissa spelare, kanske just Olympic Division 1 passar nog vad vi bedömer spelare som kommer rakt från vår U19-verksamhet eller som inte har etablerat sig på seniorfotboll. Och sen har vi andra samarbeten där vi kan låna spelare till andra nivåer. Vi har Amin Sar som varit i Mjällby i år och spelat allsvenskt som utlånad spelare. Vi har Jammerbuk där vi har spelare som också är tidigare i sin seniorkarriär men på ett steg upp i liksom andra ligan då, men som kanske i något fall mår bra av att komma iväg från Malmö och göra en fotbollsprofessionell seniorsatsning och upp mot eliten i den miljön. Så för oss handlar det nog inte om att ha, eller i dagsläget ingenting om att ha en miljö där alla de ska ta det klivet, utan titta på vad passar varje individ för att försöka putta dem så när de kommer hit eller de ska gå ut och säljas nästa steg i karriären så är de mer färdiga och gjort sina första seniormisstag, sina största lärdomar som den första säsongen kommer att ge.
Om man ser Olympic så blir det ju lätt att tänka på Hammarby som tog över Frej som nu heter Hammarby TFF. Hur aktuellt är det att göra så med BK Olympic?
I nuläget tror vi inte på det. Vi tror på, här har vi hittat en partner tycker jag som delar vår syn på både talangutvecklingen på de spelare som har kommit dit deras A-lag är, men också på vad som sen krävs för dem, så att de är väldigt stolta till de spelarna de har fått vidare till elitfotboll sedan tidigare. Så att jag tror mer det är det nu, då tror jag det är en styrka att det är deras verksamhet. den största delen av truppen är deras spelare, scoutade av dem. Och sen så kryddar vi det med våra spelare och lite idéer kring hur vi tror de kan bli ännu proffsigare i sin utveckling. Och där har vi inte ens haft den diskussionen.
Du har ju en av delarna som jag gissar att du har varit del i är att Robin Asterhed som ju tränade Värnamo ihop med Jonas Tern kom tillbaka som scout. Hur viktig är den verksamheten att med scoutverksamheten? Ni tappar ju Vito sen tidigare.
Ja, den tror jag är superviktig. Om man tar lärdomen från Brentford så är ju framförallt rekryteringsdelen den som imponerar på mig, att de hittar gömd potential på marknaden. De hittar liksom spelare som inte sticker ut bara genom att titta på tabellen eller bara genom att titta på skytteligan, utan de har hittat ett system som fångar upp potential där andra inte ser det. Och ska man se vad man kan ta av det till oss, tror jag vi har varit bra på scouting, tycker jag. Och vi har varit väldigt bra på scouting i Sverige, Norge, Danmark, och på vissa andra marknader har vi hittat en riktigt skickliga spelare. Men jag tror vi kan bli bredare, för att idag jämfört med bara för 5 år sedan så är mängden information som finns tillgänglig så jäkla mycket större. Men det krävs ju ett starkt system för att liksom sortera all den informationen. Och där vill jag då, om man säger det här spåret med utlåning, olympik och vässa steget mellan U19 och A är ett område jag vill lägga mycket krut på, så skulle jag säga att bli ännu mer, att ha den här breda, objektiva analysen av marknaden parallellt med den mer subjektiva och kanske lite mer ibland reaktiva när det kommer tips in, så vill vi bygga en stark objektiv som är driven av data, video och att det flaggas upp potential som inte någon annan kommer att berätta för oss, utan den fångar vi upp i vårt system.
Lite moneyball helt enkelt.
Ja, men det har blivit, populärt uttrycket för att egentligen men... mer det handlar om att det är ett sätt att värdera information. Och det är inte bara i fotbollen. Tittar du även i andra branscher så informationshantering av den marknad man verkar på och den produkten man har, det blir bara större och större. Det går sjukt snabbt, den utvecklingen. Att de som blir bäst på att tolka allt det tillgängliga, de har också störst chans att ta bra beslut. Så jag tror mer... För Moneyball var ju någonstans någon pionjär inom det, men nu är det så vedertaget, så det är liksom inte en princip som en baseballklubb använder, utan detta är ett helt vedertaget arbetssätt.
Ja, Moneyball blev mer ett ord för på något sätt betecknade.
Det bör bli det.
Om man talar tränare så har ni i Malmö gått lite åt det internationella hållet, Ove Rössler och Jon Dahl Tomasson, och de är ju rätt hårda skulle jag säga ur ett svensk kontext. Även mot oss journalister, vi kan nog ta det. Men hur ser du på det? Liksom, för att du verkar ju också väldigt humanist. Och för mig skulle inte Ove Rösslers ledarstid rimma med vad du står för. Hur var det att jobba med det?
Nej, men det är intressant. Både Uwe och Mikael och Thomas och nu Jon har den glöden i sig. Att när det brinner till och det ska vara tydligt eller man vill markera, så blir de lite svarta i blicken och nu är det på allvar. I fotbollsvärlden som huvudtränare är det en tillgång. Därför det kommer situationer där allt står på sin spets och där jag måste vara den som pekar riktning och jag måste göra det snabbt. Det innebär såklart att ibland går man fel i det. Därför ska du fatta stora beslut med stor pondus på liksom 5 sekunder eller 1 sekunds betänketid. Såklart, ibland så kommer det bli fel. Så jag, där fick, det var en av grejerna jag menar med att jag fick en bra skola. För att med Uwe fick jag snabbt en oerhört stark relation. Men det är också så som jag är, så ser jag alltid att om jag har en åsikt om det vi gör, processen, som jag tycker att det här kan göra oss bättre, så kommer jag ta upp den. Och då är det väldigt platt syn på hierarkin för mig. Även om jag är en ung assisterande tränare som gör mitt första senioruppdrag, så berättar jag ofta det för honom. Inte alltid i skarpt läge, för då var det inte läge. Men så gick jag till honom och de första gången bara tittade han på mig. Jag kommer ihåg det så väl. Så man, är du helt galen? Men sen började han förstå att shit vad det här är bra. Det här hjälper oss. Så det är friktion och sen lösningar. Och så friktion, men hela tiden med... För mig är hela vikten att jag måste vara trygg, att det är respekterat och uppskattat. Och känna att det är någon som lyssnar och tycker det är viktigt att vi har det sättet att jobba. Då har inga problem att ibland får man sig jag får också snytingar liksom att Andreas, glöm inte nu, kom inte, eller du vet, precis som man säkert säger till dig ibland, Olof, inte nu. Och det kan vara jävla tradiga liksom ton just den gången. Men ska det vara i fotboll, du måste också vara hårdhudad nog och förstå att när adrenalinet är på, när det är skarpt läge, du måste klart fortfarande behandla varandra med respekt, men du får också vara beredd på att där är det väldigt högt i tak. Och är man inte överens, så ibland låt den stunden passera och så får vi ta det när adrenalinet har lagt sig.
Hur ofta kan du ändå känna att man går för långt?
Jag har nog inte haft någon situation där jag känt på ett mänskligt plan att moraliskt nu gick vi över gränsen. Det kan jag inte säga på rak arm så här. Däremot kan jag ganska ofta känna att den här reaktionen har påverkat processen negativt. Det vi försöker göra har påverkat negativt, och jag själv också. Och det ligger i sakens natur. Och det är det jag menar då, att okej, då måste vi ta i det. Kanske inte just för stunden, för då blir det bara ännu mer konflikt eller upptrissat läge. Men känner jag att det går ut över processen, spelarnas trygghet eller spelets avslappnade natur som krävs för att prestera, så har jag alltid varit tvungen att efteråt sätta mig med vem det nu är eller med mig själv för att reflektera över det här tror jag skadar oss. Det skadar spelarna, din relation med spelarna eller vår stab med spelet, och så måste man ta i det. Och det kan vara jobbig soul searching tror jag för vissa. Om man är ovan tror jag då. Det är väl då min lite naiva natur att det var samma när jag kom till Mikael första gången, och han förväntade sig inte att en setpiece coach från Sverige utan spelarbakgrund och utan några större meriter överhuvudtaget tycker till om det. Men väldigt snabbt blev det en stark relation kring det.
En del av fotbollen är ju en del affärer som man kanske kan sätta ett frågetecken till, och du som har läst nationalekonomi vet ju att på en perfekt marknad så har man all information. Är det något som kännetecknar fotbollsvärlden så är det att man inte har all information. Hur väl förberedd är du liksom för den här lite sjaskigare delen av fotbollen?
Ja, men det är nog ett av områdena där jag såklart är grön. Därför de situationer har jag inte varit med ungdomsspelare. Jag gissar att du egentligen kanske, vilka situationer lite
nej,
mer
konkret. Nej, men jag menar, man köper spelare, jag menar, vi hade ju bara, nu var inte Malmö involverad där, men när Varberg sålde Selmani till Hammarby så gick halva övergångssumman till en agent. Man behöver förhålla sig till agenter, och det är verkligen inte bara agenters fel, men man behöver förhålla sig till agenter för att få vissa spelare. Historiskt sett har Malmö några affärer, jag tänker inte sitta och traggla dem här, men du känner säkert till dem. Och att just hamna i den situationen för att få den här spelaren, så behöver vi lägga på $300,000 på övergångssumman som går till Brasilien, som betalas ut svart till spelaren där, om man tar ett exempel som man kunde hamna in.
Nej, men jag tror ju i vår värdegrund så är ju fair play en av nyckelorden, och det betyder att vi ska följa de regler som finns, och någonstans, vi kan inte sätta oss situationer där vi inte kan stå upp för det, därför då blir det väl så att se oss själva i spegeln. Och sen så har ju klart varje bransch då olika regleringar och olika liksom var den gränsdragningen går, och där kan ju, det får man väl säga att den är jag inte riktigt insatt i än, exakt vilka länder som slirar på vilka regler. Alla branscher där det finns mycket pengar och lite otydligt regelverk riskerar såklart att dra till sig tveksamma aktörer. Och jag kan ju inte svara mer konkret än så, att för mig är det viktigt att värdegrunden står först. Om det innebär att man ibland så fall får släppa en spelare man väldigt gärna vill ha, så vet vi i alla fall att vi har varit ärliga mot det vi står för. Så det får vara liksom grundsnöret.
Men har du inte pratat någonting med Daniel? Jag gissar att ni ändå måste kommit in på det här även tidigare, och framförallt när du har gått bredvid. För det här är ju en verklighet, och det gäller ju klubbar. Det är ju som sagt, jag vill poängtera att det inte bara är agenter. Men det är spelare, det är en massa aktörer som är involverade i denna världen. Och det är svårt att få insyn, vilket gör att det också öppnar för att det är lättare att ta kanske en gråzon.
Ja, nej, men den processen, ja, den pratar vi om, och även SEF har varit med och drivit liksom agent. Vi var för inte så länge sedan på en konferens med Lennart Johansson Trophy, där man gick igenom just regelverken, hur de tolkas, var de bedömer att gråzonerna ligger, och rekommendationer hur vi ska agera. Så för mig är det viktigt att bygga ett system som följer de reglerna. Och sen innebär att vi får bygga det efter vår kontext och våra principer, så att vi kan stå upp i den vardagen. För mig, där kommer finnas utmaningar, men det är ingen omöjlig väg framåt, måste jag säga.
Om man tänker på, från spelarhåll, jag menar, som spelare, har man en kort karriär, man vill maxa löner och så, hur tror du den typen av förhandlingar blir, om man har varit här, om man har bidragit till framgångar, om man kan fylla del av intäkterna som kommer till Malmö? Hur? Ja, men balanserar det har man ju, det?
Nej, men det tycker man står i sin fulla rätt. Är man en viktig del i att vi tjänar pengar som organisation, och det är ju spelarna, de är ju den viktigaste, så förtjänar man också en del av belöningen. Det tycker jag är helt okontroversiellt. Och det som jag tycker också alltid man kom tillbaka till under min tid i Brentford är att varje person har ett marknadsvärde. Och det är upp till organisationen att belöna det marknadsvärdet. Och är du den spelaren som driver laget mest av alla i rätt riktning, då ska du belönas efter det högsta marknadsvärdet och likadant över de andra människorna som är kring ett lag. Och då tycker jag igen, det är det man får gå tillbaka till. Vad bidrar du med? Det du har bidragit med, ja, det kan inte så mycket egentligen det som ska belönas. Utan det får du kanske i någon form av bonus eller något som är mer inskrivet i ett kontrakt. Men vid varje given punkt sätter man sig i en förhandling. Och precis som jag fick göra när jag kom hit, då hade jag ett visst värde för klubben. Och så man sätter sig i en förhandling. Jag talar för min sak, de talar för sin sak. Kommer man inte överens så är det inget personligt med det. Då får man ju gå varsitt håll. Kommer överens så är det bra. Då har det bevisligen varit en win-win. Och så kör man ihop. För mig, det där känslomässiga i de situationerna tror jag nog faktiskt man måste försöka bortse, eller det nostalgiska måste man försöka bortse från. Och det är det jag tycker Brentford var så otroligt bra på, att faktiskt de behandlar en väl, men det är inte så till varje pris att jag måste vara där. De vet att det finns många som kan göra mitt jobb där. Så att då när jag lämnar, då har de redan förberett, en annan person kommer in och gör jobbet. De är riktigt bra på set pieces även efter jag lämnar, så ingen är unik. Men det är klart, de belönar de som förtjänar att belönas, och kommer man inte överens så fine. Då är det är businessen.
Här i Malmö, är du tills vidare ställd eller har du kontrakt?
Jag har kontrakt.
Som är hur lång?
Nej, men det är ju ganska långt, men det är också så att det kan sägas upp. Så att därför,
vad ska du är man säga? Svävande. Ja, i klassisk Malmö FF-stil.
Säger du det? Ja. Men det var faktiskt likadant i både Brentford och Arsenal, att det var också längre kontrakt men med ganska kort uppsägningstid. Så att om inte klubben är nöjda med det jobbet jag gör, så kan de faktiskt flytta på mig över tid. Och för mig är det helt odramatiskt. Jag vill ju inte vara på en arbetsplats där jag inte är uppskattad eller där jag inte bidrar. Och igen, min grundsyn är att om jag blir bättre varje dag, om jag stoppar in hela min passion och hela min kompetens i detta, så är det det jag mäter mig själv efter. Om en dag det inte räcker, så är jag ganska trygg att då finns det andra miljöer där det kommer räcka och uppskatta. Så att för mig har det aldrig varit en viktig grej att jag måste binda ett långt kontrakt för trygghet eller så, utan jag tror på det jag bidrar med. Och om någon gång klubben inte har råd att ersätta mig för det, eller om man vill gå en annan riktning, så där måste jag säga, där är jag väldigt, det tycker jag är businessen som jag har gett mig in i.
Titta på Pontus Jansson.
Jo, sulfint alltihop.
Stiller, och Pontus Jansson är före Stiller. Steget före. Pontus Jansson. Och han frälser Malmö, Pontus Jansson. Kan Malmö luckra upp det här? Abad, och så kommer det!
Du har ju varit nära Pontus Jansson när du var i Brentford. Hans kontrakt löper ut. Vad talar för att du som sportchef bärgar hem mittbacken de flesta nu drömmer om att se här på arenan?
Ja, det som talar för är ju att han är ju helt unik, tror jag, som spelare i sin närhet till en klubb. Alltså det är ju liksom varje vecka pratar vi i MFF i stort sett på ett eller annat sätt. Så att att ha en sån unik passion för en klubb när man ska någon gång komma hem, det finns där nog inga andra case. Så det talar ju verkligen för. Och sen finns det lite saker som talar emot, såklart. Att är du ordinarie och lagkapten i ett Premier League-lag och du är inte lastgammal, så det är klart det finns en del på den här plus-minus-listan för att flytta hem, så är det en del känslomässiga plus och sen är det en del ekonomiska och kanske prestigemässiga minus. Och det är bara han som kan göra den analysen. Det är bara han som kan värdera de två kolumnerna mot varandra.
Hur ofta har du ställt frågan när det då talas vid?
Jag sa till han direkt att jag kommer inte ställa frågan på honom. Du vet om att vi vill att du ska komma hem. Men vi vill inte heller pusha dig till ett beslut som inte är ditt. Så han vet om att när han vill hem, så jag tror han har sagt det någon gång, vi vill inte ha hem någon halt och lytt liksom som ska varva ner. Så att det är klart, någonstans finns det en bortre tidsgräns där han måste kunna bidra. Om man ska komma hem som spelare så får han ju komma hem i någon annan kapacitet, om det finns som är lämplig.
Trots ett par år i Malmö och sen både Brentford och Arsenal, så är du lite av en doldis ändå, om man jämför i varje fall med din företrädare Daniel Andersson som hade en annan spelarkarriär och liknande. Hur förberedd är du för mer rampljus?
Ganska bra, tror jag. Alltså, den här globala exponeringen som Arsenal-jobbet var, det var en ögonöppnare att det finns en nivå till bortom Malmö FF, för att det är verkligen människor som sitter överallt och skriver till en eller reagerar, och där tonläget för journalister var väldigt negativt överlag. Jag upplevde att man sökte mer och började i det negativa.
Så vi är snälla.
Jag tycker det. Här är mycket mer att tycka att man börjar neutral som journalist och sen så ger man lite skit när man tycker det, och sen ger man beröm när man vill det. Men nu kanske jag var lite olycklig period i Arsenals historia där det var tungt, men där jag tyckte att man ofta börjar väldigt negativt och sen fick man bli överraskad om man skulle vara positiv. Så rent intressemässigt så, den känner jag att jag har varit van vid de sista jobben. Sen så tycker jag faktiskt att relationen med journalister är ganska rolig, för att det är en chans när man bara träffar fotboll hela tiden och i vardag, i träning, match, scouting väldigt mycket, så är det rätt härligt att träffa människor med en annan infallsvinkel, lite andra perspektiv. Ibland pratar man fotboll, men där finns också en chans som innan vi sätter oss, så jag är nyfiken på hur var det att stiga in i det rummet hos Qatars vd. Alltså den situationen kommer inte jag i, och då är det roligt att träffa människor som är i de miljöerna som inte jag rör mig just nu. Så jag gillar faktiskt den delen av jobbet.
Hur kommer du hantera det? Kommer ju, gissa att Daniel Andersson har berättat att det ringer hela tiden. Både från journalister men även andra. Hur kommer du hantera det? Svarar du när Johan Flink på Aftonbladet ringer och ska ställa någon vass fråga?
Är jag på arbetstid så vill jag försöka göra det. Alltså om jag är liksom i några rimliga timmar där jag ska prioritera jobbet, så vill jag nog försöka vara väldigt tillgänglig. Men jag är väldigt mån om också att det finns vissa timmar på dygnet där familjen är nummer ett. Och där jag vill sitta och äta middag eller jag vill vara i sommarstugan, och då är det nog bättre att skicka ett sms och fråga när jag kan ringa upp. Därför jag har lärt mig att ska du bli hållbar i denna världen, och inte minst ju högre upp du kommer, så måste det finnas återhämtning. Och familjen måste känna att de är nummer ett. För blir jag tvungen att välja så är det steget man tar. Och då får jobbet stå åt sidan. Så att därför har jag lärt mig att den gränsen måste jag vara noga med. Dels se till att jag får min återhämtning så jag kommer till jobb som min bästa version. För ingen gynnas. Malmö FF gynnas inte av att jag sakta tappar någon procent av min förmåga. Utan då är det bättre att i vissa perioder så får jag stänga av och samla den kraften, så jag nästa dag är på mitt 100% jag igen. Och det är nog... Det tycker jag om en förberedelse för, utan att bli stängd mot omvärlden.
Du är ju aktiv på Twitter, och bara i förra veckan, som det blir i förhållande till när folk lyssnar på den här podden, så var ju du ute i lite, ja, man kan klassa det som politik, man kan klassa det som humanism, och hade synpunkter på ett uttalande från politiskt håll. Hur känner du kring det liksom?
Nej, men jag känner väl kring det att Man får vara vaksam såklart på hur man manifesterar sina värderingar och i vilka sammanhang det är rätt att göra det, för att vara tydlig med sitt budskap. Och anledningen till att den gången kände jag att det här vill jag reagera på, därför att en stor del av vad som gör mig stolt av att jobba i fotboll och jobba i Malmö FF, det är att där kan, alltså, fotbollen och samhället hänger ihop för mig. Alltså fotbollen, det som är viktigt och giltigt i ett fotbollslag är att alla är välkomna. Du bedöms inte efter vilken religion eller vilken sexuell läggning eller vilken etnicitet du har, utan du bedöms av vad du bidrar till laget. För mig är det ganska likt ett samhälle. Att i ett samhälle måste alla vara välkomna. Alla måste få en chans att bli det de vill vara, och så bedöms man på det man gör. Och i ett demokratiskt system så väljs de personer som ska få göra det. Och det är det jag menar, att jag blir arg och ledsen när då det här typen av situation uppstår ofta och ofta, tycker jag, där man ska ha rätten att tycka. I det här fallet var det liksom, om du är vald, folkvald, till att göra någonting, systemet fungerar, visst, du får en avgörande röst i en omröstning som jag inte är insatt i sakfrågan, men just att då det ska vara felet att etniciteten till exempel ska styra varför man får lov att vara med och påverka. det är så tydlig riktlinje till fotbollen att det skulle innebära att om jag har ett fotbollslag och så har jag en person i det laget som är en viss etnicitet, ska det påverka om den spelaren väljs eller inte till att spela, så är det oerhört farligt i ett lag. Och för mig är samhället samma sak. Samma sak för den andra grejen var det att nu var det en avgörande omröstning som avgjordes. Det innebär att om en spelare gör en avgörande prestation och gör ett mål, ska det målet inte räknas i skytteligan om man är från den etniciteten eller den? Det var det som jag kände att jag är stolt av att Malmö står upp, MFF står upp för de här grejerna. Liksom fotboll mot rasism, skolförbud mot rasism, vi tog emot ensamkommande för att spela fotboll under en tuff period. Vi spelar med regnbågsflaggor för att manifestera vad vi står för i allas lika värde och alla sexuella läggning. Det är ju en stor del av varför jag vill vara i denna miljön. Och då tycker jag också att vi fotbollsmänniskor ibland måste våga säga att här, den här saken står vi för. 100% står vi för den. Och det är för mig då, om man kallar det politik eller inte vet jag, men det är en grundvärdering för oss. Den står vi för. Sen måste jag såklart fatta vad är det smartaste sättet för mig eller för oss att visa att det är någonting vi inte väjer för. Och då kanske inte detta var det smartaste.
Hur är reaktionerna? Du säger ju att Malmö FF står bakom, men alla i Malmö FF, kanske inte alla som känner att Malmö FF är min klubb, står kanske inte bakom det.
Jag tror, men min känsla är att alla står bakom grundsynen på vad ett fotbollslag är, vad en fotbollsklubb är, vad en del av Malmö är och vad ett samhälle, vilka värderingar vi tycker att liksom, för mig är det en parallell linje liksom. Hur samhället måste få fungera, det är också, du kan ju gå fel i en samhällssituation, du kan gå fel i ett fotbollslag, men gemenskapen hjälper till att rädda upp felet, inte peka ut och lyfta liksom, peka och singla ut den som har gjort felet. Så det är därför jag menar det står alla bakom, tror jag. När jag själv reflekterar så tycker jag också att reaktionerna på det har varit ganska likt övergripande, väldigt positiva. Några stycken som tycker att det där sättet är inte det bästa att manifestera det. Och när jag lägger mig på kvällen och reflekterar över, nej, det kan jag väl hålla med om. För att det är så lätt att feltolka. Att det finns smartare sätt att visa att detta väger vi inte för. Ska du vara i Malmö FF så är det är en demokratisk förening. Alla är välkomna. Den personens prestation är lika mycket värd som den, oberoende vad bakgrunden är. För att det är lite, och jag tycker det var en av de första gärna Staffan Tapper sa till mig när jag började på vår ungdomssida. Att här, Andreas, är det en jävla massa Malmökillar. Och det är omöjligt att hålla reda på var alla är ifrån. För den här staden, det är ett myller av liksom bakgrund och etnicitet och religiös tillhörighet. Det är ett gäng, liksom, till slut när de är hos oss, så är det ett gäng grabbar eller tjejer, Malmö-människor. Och du vet, ska du hålla på med de här typer att okej, den etniciteten ska inte funka med den, eller den åsikten med den, omöjligt. Så styrkan har varit att här bygger vi ett lag som ska i samma riktning. Tydliga jäkla normer och förhållningsregler till hur man ska fungera i en grupp tillsammans. Men då måste det också finnas utrymme för olikheter. Att någon ibland går fel, tampar över linjen som vi pratade om, andra linjen slår på. Men gemenskapen är där för att skapa en trygg grund att stå på. För igen, hela elitlinjen för fotbollsspelare, den är lite otrygg i dess kontext. Så om inte vi är väldigt trygga i att alla får vara här, lika villkor, vi accepterar oliktänkande och det är högt i tak. Det var det som liksom, där har fotbollen något att erbjuda samhället. Och då får vi heller inte väja för att ibland säga att okej, det här kan vi inte stå för. Men sen finns det bättre sätt att manifestera det än att svara på en tweet på det viset.
Stort tack för att du ställde upp.
Tack så mycket.
Podden är producerad av Anton Toft och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla synpunkter, tankar, idéer, önskemål eller vad det nu må vara. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se. Eller skriva till mig på Twitter eller Instagram. Då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.